Det är fredagen den 30 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja visst, varmt välkomna. Ännu en fredag i landet där vi fartblinda aldrig står still. Vi har nått januaris yttersta dagar. Kyndelmäss står för dörren, fastlagen skymtar redan där framme i februaridiset. Och som förstenade i bronslik liknöjdhet bidar vi dessa veckor, då temperaturen i huvudstaden och även stora delar av provinsen parkerat en bit under noll och verkar ha löst säsongsbiljett. Tillvaron ter sig ständigt vit som Hergés drömmar på 60-talet och det verkar som om Per Holmgren i ännu en vinter får äta upp sina spaningar om framtida vintersport. Detta 2026 ter ju sig redan hemtant och välbekant, oaktat att det allt mer framstår som ett märkesår. Ett 1648, ett 1789, ett 1815 och så vidare. Ett år då decennier blir till veckor, då världshistorien likt en sovande slagbjörn plötsligt vaknar till ur vinterdvalan, kastar om sin mäktiga kropp i idet och helt plötsligt omfördelar sin ansenliga vikt till nya punkter innan han belåtet smackande återgår till vilan och drömmar om en evig blåbärssäsong. För oss människor som bidrar i samma håla och som sökt värme i nallens päls och bekvämlighet mot dess mjukdelar gäller att hänga med. Att så smidigt som möjligt undgå krosskador och hastigt styra om kompasser och sextanter. Leta upp nya sjökort, radera de tweets och sopa undan de analyser som föll i fjol. Då det geopolitiska klimatet var lika olikt som Per Holmgren påstod att det vanliga mellan Sälen och Mora skulle vara redan 2026. Vad väntar då härnäst för skymningslandet? Som vanligt har vi ju kommit väldigt sent till festen. Som året när vi gick med i FN, året efter att de hade besegrat axelmakten och vunnit kriget. Och nu är vi ju nyss anlända till nästa party som fullvärdiga medlemmar i den västliga gemenskapen när dess framtid plötsligt ter sig synligen volatil. Vi står ännu i hallen och funderar på om det där är ett sånt här ställe där man ska behålla skorna på eller inte. Ska man ta bort pappret kring värdinnebuketten? Samtidigt som festens hedersgäst och givna medelpunkt själv fått stort utbrott vid fördrinket, hotar lägre rankade gäster med prygel och vanära. Med budusa gester skimpar ut såväl cocktail som isskålar och nu tycks vara i annalkande fara att ställa in såväl taffel som efterföljande mingel för att istället göra stan med sina nya tuffa kompisar. Men låt oss besinna oss så länge vi gör vår plikt kanske vi så småningom också vågar oss på att kräva lite av vår rätt. Så länge arbetslinje, hustavla och nykter vandel råder ska vi nog klara oss. Så vi får tassa in i salongen, spana nogsamt av lokalen, konstatera att det är en jävla tur att vi inte valde strumplästen igen och smyga åt oss ett glas ur bålskålen avsett för barn och godtemplare och gör sedan allt för att inte låtsas se det vilda uppträdet i festens mitt genom att försöka inleda en konversation om stukaturer och tavelramar med någon annan gäst som ser ungefär lika bortkommen ut. Hur festen slutar, det är ju ännu skrivet i de stjärnbilder som nyss vridit sig i ansenliga gradtal. Vi befinner ju som sagt i veckor då inte ens rymdens konstellationer är att lita på. Under tiden vi väntar på svar, under tiden som denna världshistoriska bjudning fortsätter mot okänt mål, ska vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion inte heller vara blyga. Vi ska, som vår sed är sedan tidigt 20-tal, ägna denna fredagspodd åt att försöka sammanfatta det viktigaste från veckan som gått. Och just idag har jag hjälp av Mattias Svensson, Paulina Neuding och Peter Wennblad. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Mattias, hur är läget med dig?
Ja, det är fredag, det är tungt, men det reder sig.
Mm. Du var inte med senast, vad har du haft för dig?
Jag försöker skriva en bok som förhoppningsvis kommer i höst.
Ja, det låter som det blir något muntert av det tonläget då, va?
Nej, det blir mycket mörker.
Peter, vår vän på kalkbanken i Östersjön, hur är det med dig?
Det har kanske aldrig varit bättre.
Nej, och det finns en anledning till detta, berätta.
Det är en stor dag. För några timmar sedan hävdes kokrekommendationen av vattnet. Så nu flödar,
flödar
vattnet ur kranarna.
Ja, men
nu är det inte längre oklokt med okokt.
Tack Mattias. Peter, final på spåret ikväll. Hur kommer det gå?
Jag har ju blivit så dålig på namn, men jag tror ena laget vinner.
Ja, men det du vet, det tror jag också.
Fan, du är så skicklig på prognoser.
Mm. Paulina, du är också här?
Jag är också här.
Jag nämnde ju fastlagen i min inledning. Det tändes en fanatisk glimt i dina ögon. Mm.
Semla, tänker du?
Ja, precis. Mm. När är det dags för årets första? Eller är den redan avätten?
Första, och jag har till och med skrivit om att jag åt en semla och fick fel bestick till. Och
ja, okay.
Jag var tvungen att skriva av mig på 6000 tecken.
Ja, ja, okay, okay. Mattias, riskerar du att gå in i hetväggen?
Det kommer väl tids nog. De har blivit så jävla dyra.
Ja, det är inflationen, vet du. Peter på Gotland, det här var turistkulturet brandat om gutesemlan till oigenkännlighet, gissar jag. Det ska vara knajplök och raukströssel och sånt på, eller?
Nej, men jag firade faktiskt den här avskaffade kokrekommendationen med att ta en semla som efterrätt.
Ja, på... och ett friskt glas vatten till, dessutom.
Ja.
Härligt. Nej, ska vi dra igång?
Mm.
Tänkte vi skulle börja med ett av vinterns stora diskussionsämnen inom svensk politik. Det gäller då rättspolitiken som så ofta tidigare. För i måndags den här veckan beslutar ju regeringen om lagrådsremissen som heter skärpta regler för unga lagöverträdare. Vilket som bekant innebär att straffbarhetsåldern ska sänkas till 13 år för vissa brott, de allvarligaste brotten. Och det har ju varit många reaktioner på det här och många diskussioner. En del remissinstanser har varit kritiska och många andra aktörer har också varit sura. Paulina, du är också kritisk, men åt andra hållet så att säga, du tycker inte det här förslaget går långt nog. Varför inte det?
Nej, alltså det har ju varit en väldigt uppskruvad debatt om det här. Och det som presenteras nu, det är ju att för vissa väldigt allvarliga brott som mord och mordförsök och så vidare, så ska 13 och 14 åringar tillfälligt under 5 års tid kunna få straffas och straffas även med det som kallas för ungdomsfängelse. Det tror jag att de flesta, eller jag vet att de flesta tidväljare tycker att det är rimligt. Alltså man kan inte ha, även om någon är 13 år gammal, om den personen har tagit i uppdrag att skjuta ihjäl någon med en kalasjnikov, då måste man kunna göra mer än att skjutsa hem dem till föräldrarna och inleda liksom eventuell LVU-placering. Men det som nu presenterades för Gunnar Strömmer, det är så kraftiga ungdomsreduktioner. Alltså man föreslår en schablon för hur man ska räkna. Och den kan man, domstolarna kan ju frångå den schablonen, men våra domstolar är inte kända för att liksom ta i överkant, utan tvärtom, man tar för det mesta i underkant. Och då är det, en 13-åring ska få, enligt schablonen då, 10% av det straff han eller hon hade fått som vuxen.
Just det.
Ta då ett brott som mord, som ger 10-18 års fängelse eller livstid. Säg att det är 10 års fängelse, 10% av det är 1 år.
Det kan till och med jag räkna ut.
Ja, precis, jag räknar ut i huvudet.
Ja, 18 år.
18 år är 1,8 år enligt mina beräkningar.
Och livstid är 10% av ett liv. Ja.
Precis.
Ja, men jag förstår poängen. Jo, det blir inte längre.
Och sen så är det ju, till det så kommer ju villkorlig frigivning. Så säger då att en 13-åring har tagit i uppdrag att mörda någon. Han åker i ungdomsfängelse i januari. Då är han tillbaka någonstans i oktober. Då sitter han i sin skolklass igen. Mm. Därför att vi har skolplikt i Sverige. Mm. Så den här mördaren inte bara kan, utan han ska vara tillbaka bland sina klasskamrater. Och det tycker inte jag är rätt. Och det tror jag att de flesta av oss inte tycker är rätt.
Hur hade du velat att förslaget hade sett ut?
Ja, alltså de här ungdomarna är ju farliga för sin omgivning. Och för sig själva, inte minst. De ska ju leva med de här brotten sen. Som de begår. Det är ju de som ska ha mardrömmar av dem resten av livet. Eller liksom själv medicinera sig med droger och så vidare för att hantera det. Så att de måste vara inlåsta längre. Och när vi pratar om ungdomsfängelse, det gäller också att komma ihåg att en inlåsning är alltid väldigt ingripande. Så jag vill inte alls förminska det. Men det här är alltså, man blir inlåst, men i de här hypermoderna faciliteterna med skolgång och psykologer och stöd och en massa saker som är anpassade just till att det är unga.
Fast vi vet väl inte hur ungdomspengarna kommer se ut, för att de finns ju inte ännu.
Nej, men de är ju på gång. Men det, alltså,
ja, det kommer inte bli vatten och bröd.
Det blir inte vatten och bröd och mörker liksom, på det sättet. Så att, det allra viktigaste, det saknas ju. Alltså, skälet till att gängen systematiskt beställer sina mord och andra, den typen av brott och gör det av barn är ju för att det lönar sig för dem. Och vi kommer inte få bort det här med mindre än att vi ser till att det verkligen genuint inte lönar sig. Och det betyder att man måste ge mycket, mycket strängare straff till den som beställer ett sånt här brott av ett barn.
Just det. Den ska vi återkomma till. Men nu har du gjort din första poäng här.
Tack.
Och den är, håller jag till stor del med om. Det är en mycket god poäng. Jag ska höra vad andra tycker.
Men håll med, hörni, om att det här var kanske inte vad man såg framför sig de där månaderna.
Ja, vi ska höra Mattias. Döms januari, tillbaka till skolbänken i oktober. Det här går inte tillräckligt långt, menar Paulina.
Nej, den typen av konsekvenser är ju bra att, att någon tittar på före. Därför att, precis som du säger, det är inte den påföljd. Och det finns också en tendens att, jag förstår ju hela rabattänkandet, jag tycker det är rimligt i grunden. Men det är inte alltid bättre med ett kortare, en kortare påföljd. Därför att det här handlar ju om människor. Det är ändå rätt avgörande i de fall man kan ändra en inriktning. Och det kan ofta underlättas av tid, av kontemplation, om det här görs bra. Och det, det kan vi konstatera att idag, idag så har ju det här fallerat för de som har tagits in i den påföljd som finns idag. De flesta återfaller i brott. Så jag är...
Nu talar du om sluten ungdomsvård som kan ges från 15
precis,
år idag.
Ja. Precis, precis. För det är ju lite grann det vi har som förlaga och möjligen alternativ.
Och, där sitter man i och för sig sina, ofta sina 4 år, vad jag förstår. För där
exakt,
finns ingen straff
exakt. Ja, och då är det ju inriktningen som behöver ändras där.
Paulina, du ska snart få prata mer. Jag ska bara ta in Peter i diskussionen. Vad tänker du om Paulinas påpekanden här?
Ja, jag tycker att det är lite... Jag blev lite generad för min egen del. Jag ska erkänna, så nu har inte jag liksom följt den här frågan jättenära. Inte, ja, jag har skrivit någonting om det. Men när jag såg Gunnar Strömmer på SVT:s Aktuellt häromkvällen, det var innan Paulina hade skrivit den här texten, och de redogjorde för de här rabatterna, så var min liksom omedelbara reaktion bara, va? Är det, ska det vara så här, står det? Alltså att jag hade, det hade jag missat. Och jag gick tillbaka till liksom lagrådsremissen, förslaget till lagrådsremiss som gick ut liksom efter sommaren. Så allt finns ju där. Men jag kände så här, jag har inte gjort mitt jobb.
Du har druckit för mycket kokt vatten kanske. Okej, jag ska också säga, jag är överrumplad här. På den här frågan, här är egentligen 2 frågor. Jag tror vi har haft inne, debatten är ju stökig som vanligt, och den gör sig kanske medvetet diffus av vissa krafter. Men en fråga är huruvida man ska vara straffmyndig, det vill säga anses kunna skilja mellan rätt och fel och därmed också ha ansvar för sina... Och här finns ju olika svar i olika europeiska länder. Jag kollade, Storbritannien säger man 12 år, Frankrike 13, Tyskland 14, nordiska länderna 15, vi står där som till och med 16 år.
Visst.
Det är en sak. Sen är det andra, nästa fråga då, om man då bedöms kunna då ta ansvar för sina handlingar och alltså vara... kunna få straff, vad händer sen? Då har man ju, i väldigt många länder har man ju då, som i USA kallas, vad heter det, juvenile hall eller något sånt här, alltså någon form av ungdomsfängelse, vilket då är speciellt anpassat. Och det är egentligen en annan fråga, vad som händer efteråt, tänker jag. Och det där blandas ju upp.
Men Mattias var inne på någonting viktigt. Alltså ett kort fängelsestraff, speciellt givet vad vi vet om de här SIS-hemmen och hur mycket man återfaller. Alltså de allra flesta återfaller, de gängkriminella. Och kommer man tillbaka då efter de där 8, 9, 10 månader i ungdomsfängelse efter ett mord. Det enda som har hänt är att du har fått förhöjd status och har så här otroligt spännande berättelser att berätta. Där är han, den här killen i den porten som har suttit inne. Det är nästan värre att göra på det sättet. Och sen så, jag menar, det är en jättesvår fråga. Vi har pratat om det många gånger. Det är ingen som vill sätta 13-åringar i fängelse. Men just för att gängen idag i Sverige, vi har ju den här krocken mellan det här mjuka skandinaviska då, barns rätt först, och det utnyttjas av liksom några av Europas hårdaste, mest brutala gäng. Och då får vi en situation när man säger så här, bror, du bara gör det här, ingenting kommer hända, du får bara ett telefonsamtal från SOS. Och bror, gör det här, för han vill vara en i gänget. Liksom. Så kan vi inte ha det.
Och det är ju det som du väldigt förtjänstfullt vänder på i texten. Alltså, vad är egentligen barnperspektivet här? Vem är det som står för barnperspektivet? Är det den som säger att det ska inte hända någonting, man ska fortsätta kunna använda 13-14-åringar till det här? Eller finns det ett rimligare barnperspektiv här?
Jo, och jag menar, och en sak som vi glömmer som vuxna är att så här, skulle det finnas en gängkriminell för detta mördare på vår arbetsplats, så skulle vi kunna undvika henne. Vi skulle välja att inte sitta bredvid henne i lunchmatsalen. Liksom. Barn lever mycket mer intimt med varandra. De tvingas, alltså, du kan inte säga, jag vill inte ha grupparbete med honom, för han är ju mördare. Du kommer få ha grupparbete med honom också. Alltså, vi glömmer hur otroligt mycket barn
påverkas. Han kan bli vald sist på gympan, men han måste bli vald.
Exakt. Jag pratade med en ung man här i veckan som... slog larm om att hans gymnasium var liksom, det var Uppsalas gäng höll på att leva runt där. Och han sa någonting som jag tyckte var väldigt liksom slående. Han sa så här, alltid när man pratar om barnperspektiv så pratar man om förövarna. Man pratar aldrig om oss som måste leva med det här. Mm. Och återigen, jag tror att vi vuxna glömmer sig. Ja, ja, man passerar någon gängkriminell på gatan. Ja, ja, man ser någon på gymmet. Men för barn och unga så är liksom samvaron, den är mycket mer intim.
Mm. Så finns det ytterligare aspekter, kanske du som jurist kan förklara. För att nu har det då varit extrem. Många har ju uppgetts att dött av hjärtslag över att man kan vara så hemskt mot barn. Mm. Saken är att barn kan ju behandlas ganska mycket av samhället med tvång. Barn kan ju tvångsvårdas exempelvis av olika skäl. Mm. Barn kan ju flyttas med tvång från sina föräldrar. Barn kan flyttas till ett annan stad eller hem. Mm. Alltså det finns ju tvångsvård och LVO och sånt där. Vi kan ju göra, och det måste vi göra, det är väl ingen som ifrågasätter att ett barn som hamnar i en situation som hen inte klarar av, måste man göra tvångsmässiga ingripande mot.
Jo, och att engagera sig i gängkriget är jättefarligt för ett barn att gå in i. Alltså att man plockar ut dem ur den här miljön och låser in dem. Det betyder till exempel att man, vi har exempel i Sverige på att man låter minderåriga utföra hedersmord. Pappa låter lillebror utföra hedersmordet därför att han kan inte straffas. En sån familj behöver man ju räddas ifrån. Och ett sånt grannskap behöver man räddas ifrån. Alltså, man glömmer det riktiga barnperspektivet när man tycker att mördare ska springa runt ute i samhället bland andra.
Hörrni, vi är ju helt överens här. Till och med poddledaren håller på att applådera. Ja, vi kan väl ta det andra, det här groomarna borde få kraftigt höjda straff också, menar du. Vad ligger på förslag där?
Alltså, det pratas liksom om höjda straff, men inte det här radet som behövs. Alltså, du måste ju komma till...
Stämpling till mord kan man ändå ge ganska...
Men du måste rätta till matematiken. Alltså, förr i tiden hade vi något som hette förledande av ungdom. Det hade vi till ganska sent, fanns det här brottet. Det här är ju så här... Här kan vi damma av gammal lagstiftning och säga att det här är förledande av ungdom.
Det låter som så här rockmusik.
Men... Det låter som någon som ordnar striptease på Kiviks marknad och lockar in barnen i det.
Jo, men skillnaden är ju att vi pratar inte längre om Kiviks marknad.
Nej, det är inte Kiviks marknad. Hör du, Mattias? No more Kiviks marknad.
Du måste rätta till matematiken.
Ja. Vi skojar, men vi är med.
Och då är det så här, om du begår det här brottet själv så kostar det dig si och så mycket... anlitar du den här grabben på gården så kommer det kosta dig mer. Mm. Det är den matematiken vi måste rätta till, och det har inte Gunnar Strömmen gjort.
Hörrni, de skattefinansierade konkurrenterna vi har inom SVT, som är nödvändiga för demokratin förstås ska sägas, de bjöd in till diskussion om detta i Skavlan. Var det någon som såg detta, Peter?
Ja, tyvärr.
Ja, det lär ju varit ett uppträde. Jag stod ut i 5 minuter innan jag slängde ut tvn och lekte en moderat riksdagsdemot på 80-talet. Vad sades?
Ja, inte mycket.
Vad
egentligen.
Var det för någonting ens? Alltså?
Nej, det var någon slags känslosås.
Vi måste bara berätta för lyssnarna som inte såg. Det var då, justitieministern var där i all sin vältalighet och med skjortan knäppt och sådär. Och så var det en massa andra människor som satt och skrek på honom inom, jag har sagt, jag stod ut i 10 minuter. Det var det märkliga. Jag förstår, vem var målgruppen för detta?
Känslor är ju en statusmarkör. Att berätta att man är jättearg över tanken på barn i fängelse, det är ett sätt att visa att man är en god människa. Och ju mer man liksom höjer volymen, desto godare människa är man.
Mattias, såg du Skavlan?
Nej.
Gör inte det.
Det verkar inte som jag missat.
Jag har bara sett klippen på sociala medier.
Nej, det var nog hejdlöst. Hörrni, vi var ju så ensam det här, så det var inte mer så mycket mening att bryta ord vidare. Eller?
Men visst blir man förvånad över de här schablonerna?
Vi håller med. Alla håller med varandra.
Men jag kan ändå göra tillägga, så jag kan dela Paulinas uppfattning om att alltså, de här straffen för att ha anlitat barn för att utföra dåd ska bli strängare. Men det är ju inte som att Gunnar Strömmen inte har gjort någonting, utan alltså straffen har höjts kraftigt i, det var väl 2023, tror jag.
Ja, men den här matematiken som jag pratar om har fortfarande inte rättats till, utan det kostar dig mindre att anlita ett barn än att göra det själv.
Precis, det är väl max 4 år, tror jag.
En sak jag ändå tycker har gjorts bra i utformandet av den här reformen är att det är ett undantag för väldigt grova brott som kan ge den här påföljden för minderåriga, därför att det kan man liksom inte ha. Det är inte den här när vi går uppåt i åldrarna så har man liksom avskaffat all ungdomsrabatt för allting, och då har man lite grann svept med just den här liksom att, ja, att hamna lite på glid, och där är jag inte riktigt lika säker på att det är nödvändigt och rimligt att avskaffa all form av straffrabatt för unga. Så där tycker jag man gick lite klumpigt tillväga, men här tycks man ha, det här tycks vara mer genomtänkt i den avsikten.
Mm. Tack för det. Vi ska gå vidare till ett ämne där jag också misstänker att vi kommer vara väldigt eniga, och det är egentligen inte mer att diskutera, men vi måste ju uppmärksamma det som har skett i Iran. Vi har inte pratat så mycket om det i fredagspodden på ett tag, men vad som har skett där får ju allt tydligare gestalt av en massaker av, man får ju nästan säga, världshistoriska mått. Alltså, det är ett oklart källäge fortfarande. Internationella medier talar då om att regimen mördade tiotusentals personer under några få dygn i början av januari. Det är alltså göra med en fullkomligt desperat och fullkomligt modisk regim som nu utkämpar, vad jag hoppas inligt, är sin sista kamp. Ja, Peter, du vet väl inte så mycket mer än någon av oss andra egentligen, men hur kommer det här gå?
Ja, den som det visste. Jag vet ju vad jag hoppas, men som du sa, det är ju så extremt svårt att få en klar bild av läget på marken och, alltså, hur mycket kraft som finns kvar i de här protesterna.
Mm. Ja, det är det förstås. Ytterligare en faktor här är ju förstås att USA talas ju mycket om en attack. Det finns hangarfartyg numera i närheten. Och jag såg även att flyg avsedda för luftburen stridsledning baserats i området. Och tidigare när Iran attackerades i juni så var det ju inga större problem för Israels flygvapen att bryta igenom. Så att ja, smäller det så kan det ju smälla ordentligt. Paulina, vad ser du framför dig i utvecklingen?
Det är det man inte vet. Men det berättar så mycket om vi liksom så här vänder blicken inåt istället. Douglas Murray hade en jättebra text i Spectator om så här, innebörden av att en regim stänger ner internet och att det inte kommer ut filmer på de här morden, så som det gör filmer på i våra samhällen. Vi är så upptagna med allt som är fel i våra demokratier, och det ska vi vara. Men här kan liksom en ohygglig regim mördar så många människor. Man stänger ner internet så att filmerna kommer inte ut. Vi blir inte lika upprörda. Vi har inte de här jättedemonstrationerna. Vi har en vänster som älskar att flörta med ondskefulla regimer. Vi har hela liksom kopplingen till Palestinarörelsen. Det säger någonting väldigt otäckt om våra samhällen.
Ja, precis. Jag kommer inte från det här, jag nämnde ju världshistorien, jag tänker ju då, ni vet, där våldet triumferat, fick knippat vissa namn. Iran januari 2026 kan ju vara något som faktiskt ställer väldigt, väldigt många tidigare faktiskt skuggan. Mattias, det som har skett är antagligen oerhört.
Ja, alltså det är svårt just med tanke på massakern att inte för mig som är gammal nog tänka på Kina och Himmelska fridens torg. Dit frihetsvågen som svepte över fick Sovjetunionen på fall, befriade halva Europa, fick även apartheid i Sydafrika och diktaturregimen i Chile att falla. Men i Kina så mördade man så brutalt stridsvagnar som körde över studenter på gatorna runt Himmelska fridens torg. Fruktansvärt mord också på tusentals personer. Så i det fallet så betalade sig ju tyvärr våldet. Nu är omvärlden mer integrerad och uppkopplad. Det har ett större pris. Det går att sätta ett större pris. Tyvärr, alltså, den iranska regimen är ju redan avskild och avskydd i länder. Men det finns fortfarande, EU har först nu terrorklassat det här islamistiska gardet som utför mycket av mördandet. Alltså en sån här extra lojal trupp under ayatollan.
Så är det nu, men det är mindre än 10 år sedan som svenska regeringen då åkte på goodwillbesök till den här regimen. Ska man också komma ihåg?
Jo, visst. Det är, ja. Och det är ju också frågan, jag menar, du har ju alltid frågan, ska du jobba med eller ska du isolera? Det finns ju inget säkert svar på vad som är Alltså, jag tror inte ändå att någon från väst åker dit med liksom intentionen att man vill att mullorna ska vara kvar. Liksom. Det är inte det. Utan det här är ju... Men du har ju rätt i just det här med att när vi inte ser. Från 2009... Då fick vi liksom en då började man resa sig, det var i samband med val. Då pratades ju om just om den fina kraften i sociala medier och de kommer liksom fälla diktaturerna och sånt där. Och sen har vi har en väldigt aktiv diaspora i Sverige och andra länder, integrerad, de hörs, och demokratiaktivister, vi har fredspriset 2023. Det finns ju krafter att göra, det finns budskap att sända från EU och andras håll att vi kommer att jaga er för det här. Mm. Det kommer att hemsöka er.
Paulina?
På tal om storleksordningen på det som har hänt, Neil Ferguson, historikern, han skriver så här på Twitter: det är svårt att tänka sig ett annat exempel på säkerhetskrafter som massakrerar åtminstone 20 000 av sina egna medborgare inom 2-3 dagar. Det är politiskt våld på Stalins, Hitlers och Maos nivå. Ja.
Jag kan säga det.
Det är 10 gånger himmelska friden.
Ja. Och det har inte avspeglats i hur våra medier agerar. Och våra...
Men det är för att vi inte har fått kanske helt bekräftat.
Och våra välsignade medier som då så här har förmedlat Hamas dödssiffror i 3 års tid. Ja, men det här med Iran, det är lite osäkert. Det ska vi inte liksom...
Jag kan säga om det, ja. Att bara jämför sig Katyn, som då, det var i Polen som skedde då, det var 20 000 det handlar om då. Babi Yar, en annan sån här massaker som skedde under väldigt kort tid. Det skedde ju under förintelsen, så dog man lite många. Men så här, enskilda under någon dag, Babi Yar var väl något av det värsta, det var 30 000. Så det vi pratar är liksom den storleksordningen. Mm. Liksom. Ja. Så det är något som har skett. Om de här siffrorna stämmer så är det av, kommer vi minnas de här dagarna så länge vi lever och förmodligen efterkommande generationer också.
Tänk vad det inte avspeglas i vad vi pratar om, hur vår vardag ser ut de här dagarna. Det är verkligen så här, det finns inte ett spår av det här enorma.
Men det är också annars än, tänk på sommaren 1994 när det som hände i Rwanda hände. Sommaren 1995 när det som hände i Srebrenica hände. Det var mycket av livet som gick vidare då. Mm. Vi var själva, ja, bara som ett.
Man ser först i, ja. Mm.
Ja, Babi Yar pratade vi inte heller om när det hände.
Nej. Hörrni, vi fortsätter och då får vi som vanligt i den här podden tvinga oss att gå från djupaste allvar till någonting annat. Lite kort mellanspel. Ny ordlista från Svenska Akademien är på gång. Har ni hört talas om detta?
Har du läst den, Andreas?
Jag har bara kommit till Ellen. Jag ska ta från M och framåt ikväll. 2015 kom den senaste. Det har hänt mycket sedan dess. Inte minst för Svenska Akademien. Jag undrar om kulturprofil och metooad finns med i nya ordlistan. Vad vet jag? Är det hela 2800 ord då tillkommit? Exempelvis incel, QR-kod, högkänslig och botoxa. Är någon som mot det? Eller är vi nöjda med det? De orden?
Nej, det är rimligt.
Ja. För det här då ska ta sikte på, inte alla ord förstås, för de har ju en ordbok för det, utan det här är ju för det standardspråket.
Jag tycker att det är så roligt när de då gallrar ut gamla ord. Då upptäcker man ju hur fantastiska de här orden. Ja,
det är precis dit vi ska komma. Fast jag hade mitt manus ett skämt med dig, Peter. Är Vogue-höger med? Nej, inte ännu, men snart.
Snart så.
Men nu kan vi börja prata utmönstrade ord, Peter. Någon däremot där?
Ja, nu minns jag, för jag minns att direktörsvilla.
Ja,
och lättgrogg.
Framförallt det. För här har ju då vår medarbetare på ledarsidan, Edvard Blom, uppmärksammat detta, som han tycker är ett utmärkt ord. Och det är ju lätt att hålla med om. Paulina, vet du vad en lättgrogg är?
Nej.
Mattias, vår alkoholhistoriker, kan berätta.
Ja, men det måste ju vara från restriktionstiden när man liksom bara fick servera 3 centiliter som behövde...
2,5 faktiskt. Ja, och det måste vara minst 20 centiliter.
Det sänktes ju till 16,2.
Okej, det.
Och det var ju, om du tänker efter, 33 centiliter med pyttelite svinn i en flaska så att man inte skulle svära. Så denna lilla liberalisering, jag satt och undrade när jag skrev min alkoholhistorik, liksom, typiskt byråkrater att få liksom sitta på tiondelen, men det fanns en tanke med det.
Peter, händer att du tar dig en lättkrog ibland?
Nej, det är ovanligt. Men det händer att jag använder utmönstrade ord. Det här är ett antal år sedan. Då upptäckte, då mönstrades ju grottekvarn.
Ja.
Va?
Ja.
Ja, det får man inte använda. Det är förbjudet numera.
Ja.
Hörrni, ord som gör mig lite deppiga att de har tillkommit, det är ju ändå sötpotatis, pomfrit och tryffelmajonnäs. Inte det väldigt beklagligt att de har dykt upp? För att det är en del av Sverige jag inte vill se växa. För det är ju det här sköna grabbars börjare liksom.
Häftiga börjare.
Ja, fy fan, börjarkillar med svarta handskar alltså. Mm. Det är det värsta som har hänt svenska språket sedan millennium-trilogin släpptes, skulle jag säga.
Jag var med en kompis på en annan sån här mans institution, Joe and the Juice.
Ja, det är en mans institution.
Nej, men det ska vara så här häftigt liksom. Och min kompis sa så
här, tjejer,
nej, men så här, och jag skickade min kompis och gå och säga, kan ni sänka volymen? Och de sa nej, det är ett koncept.
Det är lysande. Men sötpotatispommes, för att återgå med. Har någon någonsin ätit sötpotatispommes som smakat bra? Det går ju inte att fritera på sötpotatispommes.
Nej, men det har ju varit en trend överhuvudtaget på senare år och liksom vända sig bort från potatisen i tron att liksom en massa överbehandlade rotfrukter skulle vara liksom mer sofistikerat. Mm. Det kanske det är, men det är inte godare.
Peter, nej, men det är inte, man tror att det är hälsosammare med så här rotchips. Ja,
Peter, du har ju lite aura att moonshina som skön börjarkille ibland, har jag rätt? Tryffelmajo på griffeltavla, det är det.
Nej, men jag har faktiskt ätit goda sötpotatispommes, det måste jag erkänna. Mm. Faktiskt på ett börjarställe som inte längre finns i Visby.
Nej, du ser, det blir bättre och bättre.
Så, jag ville bara, innan arga lyssnare hör av sig, det var nog inte alls grottekvarn jag tänkte på. Grottekvarn måste ju finnas. Det var något annat ord, jag ska se om jag kommer på det, som jag använder återkommande.
Du funderar på det så länge, vi ska gå vidare.
Ja.
Mattias, du har skrivit i veckan om ett annat aktuellt inrikespolitiskt ämne där många, många har åsikter, nämligen migrationspolitiken. Tonårsutvisning är inget nyord än, men riskerar väl att bli det så småningom. Du skriver under rubriken Landet där alla dörrar stängs. Har den restriktiva migrationspolitiken gått för långt, tycker du?
Ja, i vissa avseenden. I andra så finns det goda reformer, till exempel kring bidrag och kring anhöriginvandring. Där det hade vi haft enorm nytta av om de reformerna hade genomförts för 15-20 år sedan.
Okay.
Men de här systemen som redan var ganska tajta för asyl och annat har man ju nu vridit åt på sätt som sammantaget. När man då både försvårar, man tar bort asylskäl. Det ska sägas, har påpekats från Migrationsverket att från 2021 ungefär, så även innan man tog bort det här med synnerligen ömmande skäl som man tidigare hade, när liksom tonårsbarn blir vuxna, myndiga, och då får asylskäl bedömda på egna meriter, så att säga. Och då visar, de har ju vuxit upp i Sverige, ofta liksom gått i skolan i många år, och har ju inga egna asylskäl, och så skiljs de då från övriga familjer.
Och tidigare fanns ömmande skäl som en liten slack då liksom. För att
ja, då kunde, men även då förekom utvisningar. Så det här har ju blivit en sån där snackis i utländska communities när det drabbar till exempel familjer som är här och jobbar, och så plötsligt har de vuxna barn som plötsligt inte får vara här längre. Och det blir väldigt konstigt. Så man har liksom dragit in allehanda uppehållsskäl i varje liksom led av med goda avsikter, men liksom det sammantagna har då blivit väldigt hårt. En annan är, du har kunnat jobba här tidigare, men det är väldigt få unga som kan ta jobb som då lever upp till de krav på 80-90% av medianlön, alltså uppemot 30 000. Det är väldigt få 20-åringar som inte har fått gå klart gymnasiet som går in på den typen av ingångslöner.
Mm. Och snart lika med medianlönen, eller vad är det på gång där egentligen?
Ja, det blir ju 90%, alltså 33 000. Ja, det är ganska saftigt det också. Liberalerna jublade ju över att de inte höjde till 100% utan bara till 90% när det redan är väldigt, väldigt strikt och många har fått lämna som bara jobbat och sköter sig.
Så tonåringarna som blivit 18, arbetskraftsinvandringen, spårbytet har också tagits bort.
Ja, och det gjorde man på ett sätt. Det var rätt och liksom åtgärda det, därför att det utnyttjades till, man helt enkelt tog in människor. Det var ofta många asylsökningar vi har fått när vi liksom i princip har strypt inflödet från länder där man har asylskäl om man kommer hit. Det är ju från länder där som exempelvis ligor har utnyttjat och sånt där för att söka asyl så att man får uppehållstillstånd, och då har det ett annat är ju liksom människor som har kommit, fått stannat här tillfälligt, och sen så skapar man låtsasjobb och så, okay, och så får man in dem på det.
Men allt det här tillsammans då, vad innebär det?
Det innebär att väldigt många människor som helt enkelt jobbat, skött sig, gjort allting rätt, är integrerade i samhället på liksom sätt, plötsligt får besked att ni måste lämna Sverige.
Så det är alltså en invandringsrestriktivitet som inte tar sikte på liksom folk som kostar massa pengar, eller antingen kriminella eller lever i utanförskap och inte tjänar några pengar och bara kostar pengar för det allmänna, utan det är liksom väl integrerade människor som inte kostar någonting för samhället, eller för det gemensamma helt enkelt.
Ja, ja. Och det har ju gjort att responsen på det, och det här är lite grann för att man i Tidö avtalet så har man liksom förbundit sig till att vrida ner alla såna här liksom, system till en legal miniminivå. Och det tyckte jag teoretiskt lät illavarslande, och nu ser vi det praktiska resultatet här, att man liksom lite grann på förhand bestämt sig för att det här, så långt lagen går, så långt ska vi också gå. Och det är ju att avhända sig vad politiken ska göra, nämligen att sköta avvägningen, alltså se till att de här systemen är rimliga och fungerande och välavvägda. Det var ju problemet tidigare att de inte var, och nu gör man lite grann åt andra hållet.
Fast SD vill ju inte att de ska vara välanvända, de vill ju bara ha så lite invandring som möjligt, och det är ju med SD man har beslutat om det här.
Precis,
det är
väl inte så precis. Konstigt. Ja, exakt. Och det här blev liksom SD-lekstuga. Man skrev bort för mycket, och att döma av, jag är väldigt förvånad och glatt överraskad, för det brukar inte vara när man skriver kritiskt om invandringsrestriktioner att man får väldigt mycket positiv feedback. Mm. Men så har det varit i det här fallet. Så jag tror att ganska långt in i SD att det inte var de här invandrarna man tänkte sig att systemen skulle jäklas med.
Paulina, du är ju den mest migrationsrestriktiva på redaktionen. Håller du med Mattias i något av vad han säger, eller är alla de här inskränkningarna nödvändiga?
Det här med tonåringarna tycker jag är ett problem. Jag tycker det var helt rätt att sätta den här tröskeln för arbetskraftsinvandring, därför att det är, vi har en så pass hög andel av Sveriges befolkning idag som är utlandsfödd, och det i sig skapar spänningar i ett samhälle, och det skapar problem, och vi har inte lyckats integrera det här, eller vi har inte lyckats lösa, och det kommer ta lång tid innan vi har lyckats lösa det här. Och sen så är det ju också så att ni pratar om att människor jobbar och därmed är de integrerade. Det är inte riktigt sant. Eller det är inte riktigt det måttet som jag skulle använda. Man kan mycket väl ha ett jobb och fortfarande vara fullständigt ointegrerad i Sverige. Och liksom inte skriva under på våra värderingar, vårt sätt att se på livet och på världen och på varandra och på staten och på klanen och så vidare. Det här är svår materia. Sen så finns det också en tendens i staten att man plockar de lägst hängande frukterna, och det är ofta folk som det är ordning på. Samtidigt så kommer det ju i veckan kom det ett avslöjande att om du är IS-resenär, ja, så är det liksom men det är klart att det måste vara en skyddsgrund, för då är man
det är ganska många i Mellanöstern som vill slå ihjäl IS. Konstigt, va?
Det är lite på samma tema som att staten ger sig skyddad ID till kriminella. Så här stor skala, systematisk omfattning håller vi på att skydda kriminellas identitet. Det är så här, det ryms inte i huvudet, som vi säger i Polen. Och liksom så här, så att det finns en tendens att plocka de som är fungerande, för de kanske då lämnar.
Ja, de som inställer sig till utvisning är ju liksom, det är lite som Marx och klubben och sånt där, fast tvärtom. Jag bara tänkt på det. Kom mycket flyktingar från Tyskland 1945, herrar som påstår sig ha flyktingskäl. Folk var jättesura på dem. Men Mattias, nu fick du lite mothugg. Paulina höll med dig om tonårsutvisningen och menade i övrigt att den stora gruppen utlänningar eller folk som har kommit utifrån i sig kan skapa integrationsproblem och spänningar och sådär. Vad tänker du om det?
Ja, det är lite grann, jag tycker inte att det är så pricksäkert, och det är ju lite grann den springande punkten här. Alltså, de som kommer hit och jobbar, det är till exempel från Serbien, och det är liksom inte den problematik som vi har med stora asylgrupper. Och på samma sätt, det finns många resonemang om att liksom, ja, men vi har ju så många arbetslösa i Sverige, varför tar man inte dem och sådär.
Ja, men det funkar inte så.
Nej, precis.
Och, jag menar, och där är ju en del av, förlåt.
Ja, Mattias hade ordet.
Ja, och det är ju liksom, när du fyller på en arbetsplats en komponent med någon utanför Europa, så är det ju för att det är brist där, för att det är väldigt mycket lättare och rekrytera någon både inom i Sverige och inom Europaområdet. Så det handlar ju mer om att fylla luckor som gör att du kan fortsätta en verksamhet. Det är inte ett nollsummespel som gör att ja, men om den inte kommer in så kommer det att fyllas med någon från den inhemska kvoten, utan det är tvärtom så att ja, om restaurangen inte har rätt kock så kommer även den övriga serveringspersonalen att få kicken. Så det blir mindre verksamhet.
Paulina, du ska snart få komma in, men jag tänkte bara höra från Peter. Mattias och Paulina vet vi ju sedan tidigare representerar ju två olika linjer inom migrationspolitiken, och det är två linjer som jag tror kommer bli mer och mer betydelsefulla även inom Tidösamarbetet. Var landar du här?
Ja, men jag tror också att vi börjar ju redan se en växande diskussion om alltså, den restriktiva migrationspolitikens kostnader. Alltså, hur ska vi hantera dem. Alltså vi har en demografiutredning som jobbar nu, som liksom väldigt tydligt har åskådliggjort vad som händer med den svenska demografin i olika migrationspolitiska scenarier. Jag satt igår och läste SNS senaste konjunkturrapport, där det blir liksom väldigt tydligt hur, för det handlar ju om bemanningen, kompetensförsörjningen i välfärden.
Just det.
Alltså den svenska välfärden, liksom vården, skolan, omsorgen, det är ju mellan 25-45% av alla som jobbar inom välfärden som är födda utanför Europa. Och jag tittar på framförallt omsorg och förskola, så är det ju ännu fler, eller ännu högre andel. Så att den försörjnings ledet kommer ju bli betydligt mindre.
Mm. Paulina först, sen Mattias.
Ja, välfärden nyttjas ju också av människor som den där ekvationen saknar alltid en information. Men grejen är här också att så här, när vi pratar om att, som Mattias säger, det stämmer. Det går ju inte bara att ta av de arbetslösa vi har. Men de arbetslösa vi har är ju i hög grad ett resultat av den invandring vi har haft. Och det är så här, när vi har en tillräckligt hög andel människor som kommer från samhällen med en annan syn på våld, med en annan syn på kvinnor, med en annan syn på minoriteter, på klanen, på individer, då får vi bekymmer. Och därför är det ett egenvärde att vi håller den andelen mycket lägre än vad den har varit. Det måste vi göra, för att annars så kommer Sverige är redan oigenkännbart, och det kommer bli mer oigenkännbart. Så här finns det ett egenvärde. Och ja, det är en skillnad på om man får in välutbildade människor eller om man får in människor som jobbar, men över hela populationen, och de flesta är liksom, det här är inte att säga att alla människor är på ett visst sätt eller så, men vi kan inte ha så här stora populationer med som där tillräckligt höga andelar riskerar att ta med sig värderingar som blir väldigt svåra för oss att hantera.
Men populationerna, om du tänker på då den som väl migrerar för varje år just nu, är ju betydligt mindre just nu.
Ja, och det beror ju på att vi har haft en väldigt offensiv politik när det gäller att vända det här, och dessutom ryktesspridning om Sverige i världen. Många är rädda för Sverige helt enkelt, för att man är rädd för socialtjänsten.
Ja, pullfaktorerna har ju varit extremt förändrade. Ja. Mattias, vad säger du?
Ja, alltså apropå det här, det går liksom inte att göra storskalig matematik åt något håll här om man ska ha rimliga... Alltså, att vi har ett demografiskt underskott och att det finns en massa människor på flykt gör inte att det finns en enkel ekvation här. Därför att det har vi ju märkt att det är människor som har väldigt svårt att komma in, inte bara som Paulina säger, inte bara på arbetsmarknaden utan också i samhället, särskilt när många kommer på en gång. Demografin har liksom helt enkelt inte sin lösning i stort asylmottagande. Däremot ska man inte å andra sidan då tycka att bara för att vi har haft ett väldigt stort asylmottagande så ska vi skruva ner en massa annat, att människor inte ska kunna komma hit och jobba till exempel. För det är vanligtvis från andra länder, andra grupper. Du behöver vara närmare liksom en europeisk arbetsmarknad för att ens komma i fråga där. Så vi ska inte hålla på att blanda äpplen och päron och göra det till en fråga om all migration eller ingen migration och vidare åt samma håll. Det tycker jag blir fel. Alltså det är klart, jag menar, det finns ju ingen här som är för att liksom människor med IS-koppling ska få asyl. Liksom.
Nej, men det var inte det.
Men precis, för att visa att jag menar, när vi börjar diskutera i detalj hur systemen ska vara utformade, då kan vi liksom komma ganska nära varandra också utifrån skilda synpunkter.
Jo, men det här medianlönekravet återigen, det är bra därför att det är lite av ett proximat på hur integrerbar en person är, om man är högutbildad, om man är högproduktiv och så vidare. Men det är fortfarande ett ganska trubbigt proximat.
Ja, det håller jag inte med om, men det är agree to disagree.
Ja, men då vet vi vad vi skiljer oss, att det inte bara
sak till här.
Diffus att vi tycker olika.
Jag ska slänga in det här nu, för att det är ju ändå så att det ska ju föras en migrationspolitik i framtiden också. Och jag tänker inför ett nytt eventuellt tidavtal, Sverigedemokraterna ser jag som ett parti som kommer fortsätta vara invandrarkritiskt och kommer vilja minska den utländska populationen, medan det liksom inte alls finns samma traditioner inom övriga partier i Sverige, även fast man naturligtvis minskar när det behövs. Är det så självklart att liksom man inom bland högerpartierna skulle kunna komma överens om alls överhuvudtaget om en vettig invandring i framtiden med tanke på Sverigedemokraternas extremt radikala hållningar här? Jag vet inte, Peter, vad tror du? För jag tror det här kommer bli ett växande klyfta nämligen.
Ja, men det tror jag också. Alltså medans vad ska jag säga, Sverige, medans de borgerliga partierna som har gjort en migrationspolitisk omläggning, de har ju genomfört det mesta av det de vill göra. Sverigedemokraterna vill ju fortfarande göra.
De har ju bara börjat.
Ja, de har bara börjat. Så att jag, och det är liksom den fråga som är viktigare än alla andra frågor för dem. Mm. Så att förhandlingsutrymmet är ju ganska snålt.
Mm. Paulina?
Jag håller inte med om beskrivningen. Jag tycker inte att det är SD som har en extremt radikal politik, utan tvärtom. Det som är extremt radikalt...
Jag menar i förhållande till andra partier.
Ja, men det är så här, de andra partierna är extremt radikala i förhållande till vad befolkningen alltid har tyckt. Det som är extremt radikalt är hur demografin ser ut idag i Malmö och Botkyrka och Södertälje. Det är ju en jätteförändring. Att Sverige har haft en större migration än vad USA hade under sina toppår som migrationsdestination. Det är extremt radikalt. Det SD står för i det här avseendet är hur normalt som helst.
Jag är inte helt säker, för jag har tittat precis på siffror från USA nu. För den amerikanska väljaren är precis som alla väljare brukar ju vara migrationskritiska, så är det i nästan alla länder. Men där har ju faktiskt opinionen börjat vända sig bort från Trumps migrationspolitik nu, när han genomför en ganska radikal politik. Det är ju faktiskt så att han har opinionen emot sig där. Jag skulle kunna tänka mig att en mer radikal, ni vet, sverigedemokratisk politik skulle möta motsvarande folkligt... rekyl, jämfört med samma rekyl fast åt andra hållet som den tidigare politiken. Men det är spekulationer.
Det folk reagerar på i USA, det är ju de här ICE-skjutningarna.
Det är möjligt att det bara är det. Men reagerar
man inte på dem så undrar jag vad man skulle reagera på.
Fast jag tror ändå man reagerar på att
det här är ju liksom en nyckel till våra så här politiska bråk i hela västvärlden, att politiker för migrationspolitik som allmänheten inte vill ha. Mm. Och sen fortsätter de.
Jag är inte säker på att det kommer vara så om 10 år. Men,
och sen undrar man varför väljarna radikaliseras och vad gör väljarna?
Det är kanske var dumt att föra in det. Jag bara slänger fram det som en brasklapp för kommande år.
Nej, men jag tycker det där är en viktig poäng, därför att det är en sak att Och det har vi ju gjort nu, och där ser vi liksom, nu diskuterar vi detaljer i systemen kring hur liksom stort asylmottagandet ska vara och på vilka exakta regelverk vi ska ha där. Men vad som är nu är ju liksom att ompröva och liksom göra tillvaron osäker för människor som är här. Ett av förslagen som jag kritiserar är ju det här att dra in människor som då efter omkring 10 år i Sverige har fått permanent uppehållstillstånd. De har varit igenom alla de här byråkratiska prövningarna. De ska kastas in i en permanent osäkerhet igen genom att detta i efterhand omvandlas till tillfälliga. Det har kritiserats entydigt av remissinstanser och annat. Och det här är ju ett annat sätt att behandla, men det är ju en annan fråga än om vi ska ta emot fler, att liksom börja jaga människor som är här. Och där ser vi ju liksom, USA blir ju ett extremt exempel på vad som händer i en andra mandatperiod om det här blir liksom det viktigaste. Om man måste liksom, om man känner att man måste leverera mer och mer och dessutom spelar på känslor av performativ grymhet och kommunicerar skryter med hur människor skickas ut ur landet på väldigt förnedrande sätt.
Mm. Det var kanske dumt att dra in det. Men
nu har vi ändå haft årets första sån här.
Mycket bra. Vi lämnar det där. Vi kan ju nämna då att just angående det Mattias senast tog upp, det hade vi ju en debatt om i podden förra veckan. Då Fredrik Kärrholm från Moderaterna och Nils Parup Petersen från Centerpartiet pratade om just den här saken. Lyssna gärna på den. Vi går vidare. Vi ska göra ett nytt så här lite kort nedslag. Jimmy Åkesson dök ju upp försenat i Israel här i veckan. Tydligen skadad i sömnen efter en mardröm. Sydd med 6 dygn för att han hade drömt, citat, om en aggressiv islamist som jagade honom. Så han sen slog huvudet i nattduksbordet och då fick sy. Politik är inte farligt, är inte ofarligt ens på nätterna. Jag tycker ändå det är tämligen spektakulärt det här. Är det någon som vill kommentera eller vad tänker vi?
Det här är ju tydligen ett mönster att Jimmy Åkesson rids av ångest på nätterna.
Jaha, är det så?
Ja, men så jag vet, Torbjörn Nilsson pratade om det här i våran, SvDs andra politikpodd, att på den tiden när Sverigedemokraterna hade väldigt lite pengar och de företrädarna var tvungna att dela hotellrum och sånt där, att det var, kunde vara jobbigt att sova i samma rum som Jimmy Åkesson eftersom han ofta skrek på nätterna. Oj.
Man måste ju tänka på att Jimmy Åkesson har ju levt ett liv och haft en karriär som ingen annan svensk har haft, måste man ju säga. Han är ju helt unik. Så det är ju, det förvånar ju inte att det får vissa konsekvenser.
Och han har ju också varit sjukskriven för. Så det är ju liksom...
Nej, men jag menar inte att raljera.
Det här var väl mer kommunicerat med lite lättsamma. Han sa ju liksom sängkammar och lycka och det blev lite kul. Jag fick nyheten först utan att ha hört om den här islamisten. Så jag skrev ju något på Twitter om att han tänkte förmodligen... Han drömde förmodligen om att förhandla med folkpartister i en regering efter valet. Men det gick faktiskt bra. Det är lite rysk roulette varje gång, men jag överlevde.
Men förhandla med folkpartister, är inte det vi brukar kalla så våta drömmar, eller nej?
bara med underbara nätter med socialdemokrater, Andreas, och det hände en gång.
Det hände en gång. Gå vidare med Sverigedemokraterna. Katja Nyberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, hon har nu hoppat av partiet. Detta efter att hon blivit av med körkortet då narkotika påträffats i hennes blod. Det har ni ju hört om då förstås, det hände ju under julhelgen. Och nu, men hon ska sitta kvar i riksdagen, så då har vi 5 vildar i riksdagen. Och det innebär då att vildekorridoren är väl välfylld, men också att Tidepartierna faktiskt har förlorat sin majoritet. Nu är man nere i 174 mandat. Så vildarna är vågmästare i riksdagen. Och det visar ju hur det gick senast. Då började ju Socialdemokraterna förhandla med en av dem, Amina Kakabave. Peter, kommer det gå så den här gången också att vildarna kommer utnyttja sin makt, eller?
Nej, det tror jag inte. Men det beror väl liksom på hur Katja Nyberg har blivit behandlad av sitt parti. Alltså i vilken revanschlusta hon känner om hon vill liksom... Hon har ju möjlighet.
Fast så behöver ju andra vildarna med sig att de liksom inte går åt olika håll sen då också, tänker jag.
Ja, fast alltså, så här, Tidepartierna när de lägger fram... propositioner så måste de ju ha hennes stöd och det kan hon ju villkora.
Ja, fast de behöver ju fler stöd än alternativet.
Jo, absolut. Mm.
Ja, bara nämner det. Det är spännande.
Ja, fast det hade varit ett större problem det här om nu är det liksom inga stora budgetar som återstår och sånt där. Men det hade varit lite huvudvärk om det var liksom halva mandatperioden kvar.
Mm. Mattias?
Det här är ju ändå, alltså hon, nu vet vi inte vad påföljden blir, men enligt Transportstyrelsen så är det ju alltså bekräftat att hon har spår av kokain. Mm. Och det var vad hon hade tagit i mellandagarna när hon var SD-ledamot. Hon är alltså före detta polis. Hon har jobbat med bland annat rave-kommissionen, alltså de som jagade rave för att människor som dansade där kunde ha tagit droger och ofta med mycket brutala metoder, razzior och annat som stängde ner trevliga ställen. Sen så har hon då lyfts in av SD-ledningen till riksdagslistan. Hon har placerats i justitieutskottet. Hon har jobbat med just den här repressiva politiken. Hon har velat skärpa den på många områden med nya kontroller och annat. Och alla de lagarna ska gälla andra. Och hon har blivit arvoderad för att stifta och upprätthålla dem, men de gäller inte henne själv.
Du synar och finner ett hyckleri helt enkelt.
Ett enormt hyckleri, och det är ju också, nu hanterar hon det genom att bli vilde. Det är den andra profilrekryteringen, för även 2022s stora profil, energianalytiken Elsa Widding gick ut i vildmarken och sprider där rysk propaganda och annat. Och i och med att SD är ett parti som centralt sätter samman sin riksdagslista, så är ju det här en spegling av deras nomineringskompetens.
God poäng. Det är alltså inte några länsförbund som sitter och trollar för
sig
själva.
Nej, utan det här faller på partiledningen, och det är samma partiledning som aspirerar på att efter nästa val ta ett kollektivt ansvar för hur Sverige styrs i en regering. Vilka kommer de att nominera där, och på vilka grunder?
Fick vi det sagt också. Vi ska påminna då att med ordet vilde så menar vi inte livsfarlig folkfiende som DN Kultur ansåg att ordet syftade på 2022.
För de skulle aldrig utnämna folk till folkfiende.
Det skulle de aldrig. Hörrni, vi ska gå vidare. Då ska vi prata andra vildar, nämligen Filip Jonkorna. Och då ska vi gå till Peter. Och då har du skrivit en text om Filip Jonkorna. Mm. Förlåt, nu börjar jag bli lite fnissig här, men rubriken är "All frihet är för stor för Filip Jonkorna", och då undrar jag, vad menar du med detta?
Ja, den här texten handlar ju om det avskaffade matkravet för att få servera alkohol. Mm. Som ju då förhoppningsvis träder i kraft här till sommaren. Det här är ju en lite, känner jag, alltså jag tycker ju att det här är typ den största frihetsreformen som den här regeringen genomför i all sin enkelhet. Alltså det är liksom, det här kommer öppna för en helt, det här innebär ju att Sverige kommer få liksom
barer.
Vinbarer och liksom hål i väggen serveringar och allt sånt där. Det kommer få det kommer få väldigt stora konsekvenser. Mm. Men och det här är ju något som vi är vana med när vi är i andra länder, men som vi av någon anledning inte ansetts vuxna för på hemmaplan. Så i den meningen är ju det här en ganska självklar reform. Men det har varit så spännande, så jag gick igenom liksom remissvaren på den här. Och det är ju ingen hejd på hur stora bekymmer som det här avskaffade matkravet. Trots att det liksom, i grunden är det ju en anpassning till verkligheten, så är det nu ska det här kommer gå illa för både befolkningen och inte minst för barnen.
Jag tänker det. Vi har ett hållbarhetsperspektiv att förhålla oss till, ett jämställdhetsperspektiv, ett barnperspektiv. Det finns många perspektiv som... Ja.
Ja, men det är liksom fascinerande att ta del av så här, offentliga organs liksom hypotetiska problembeskrivningar. Det var liksom någon länsstyrelse som... Då, liksom första ledet var att det här skulle leda till ökat drickande, ge mig ökad tillgänglighet, och sen i nästa steg då, eftersom tillgängligheten skulle öka, så skulle det bli vanligare med med serveringar nära hemmet så barn oftare skulle exponeras för att deras föräldrar var berusade när de kom hem.
Ja. Ja, och du konstaterar då att Sverige har ju då en professionell kår av, eller ett skrå av professionella filifjonker. Och så är det ju, alltså, alla av dessa människor som utbildas i samhällsvetenskapliga ämnen måste ju ha någonting att göra på dagarna. Och då sitter man kanske på länsstyrelsen där och ägnar sig åt sånt där helt enkelt.
Och tillämpar barnkonventionen.
Och tillämpar barnkonventionen.
Mm. Ja. Mm. Nej, men det, är liksom, det ger en fascinerande inblick i...
Alltså just länsstyrelsen är ju en liten... oklar, eller egentligen har en ganska tydlig uppgift men som i praktiken har fått en ganska oklar ja, men så, som är någonstans statens liksom problem. De letar ju alltid kommer alltid med massa skäl för varför man inte ska göra saker.
Paulina!
Det här har ju Mattias visat så himla bra. Alltså hela idén med svensk alkoholpolitik de senaste 30 åren, det har varit så här, oj oj oj, nu öppnar vi gränserna här, EU liksom integration, och då måste vi akta oss att svenskarna inte börjar dricka mer. Och det har hänt precis tvärtom. Det har blivit en kulturell förändring som gör att vi tycker att det är trevligt.
Men det här har filifjonkerna svar på.
Nej, men jag ska komma till filifjonkerna, för att då, liksom så här, det som har hänt är att vi tycker att tanken på vinbar är trevlig och inte på att så här, supa ner oss på vodka. Filifjonkor har ju också gjort sitt till historiskt för att förändra synen på alkohol och kulturen kring alkohol, och man ska inte förringa de privata filifjonkalternativen.
Jag tänkte nu är inte filifjonkorna här att försvara sig, men det är de ju. De gjorde precis det.
Så men liksom så här, nej, men det finns massa historiska exempel så här, när kvinnorna kom till Vilda Västern så fick de män i stor skala att supa lite mindre.
Och tvätta sig om munnen.
Ja, och det fick ner våldsnivåerna. Ja. När filifjonkorna kom efter så fick det ner våldsnivåerna.
Problemet är ju att svensk nykterhetsrörelse och svenska alkoholpolitiker har ju inte varit filifjonker så tidigt att de har siktat på måttlighet. Det har ju Mattias pratat om, tyvärr.
Stadsfilifjonkeriet har inte alltid förändrat kulturen på det sättet.
Peter, vad har filifjonkerna för svar?
Jag är ett av det missvarande, så resonerar man då kring att man erkänner det här, att trots kraftigt ökad tillgänglighet de senaste decennierna så faller alkoholkonsumtionen, men menar då att det här fallet hade varit ännu större om man hade fortsatt den restriktiva politiken.
Det är ett betydande fall. Ska säga. Det är alltså sedan 2004 då vi öppnade gränserna mot EU, vi gjorde då, så har alltså konsumtionen fallit med 20%. Det är ganska betydande faktiskt. Mm. Mattias?
Ja, sen hade det ju ökat ännu mer tidigare från 80-talet,
ja, så
med ökad införsel. Men om man tittar då på vilka det är som dricker och hur de dricker, så är det ju liksom inte... Man jämför, nu är den nyktra parentesen över, vi dricker som i början av sekelskiftet, sa man då.
Systembolaget hade reklam med vikingar där de säger vi kommer hamna på vikingatiden igen, ifall inte vi... Ja. Det är på riktigt, har de haft det?
Ja. Ja. Men alltså då förstår man inte vad som har hänt, därför att det som har hänt är liksom att helt andra grupper dricker. Kvinnor dricker mer, vi dricker mer after work, mindre on the job. Alltså arbetsplatsdrickandet var ju mycket mer under restriktionstiden. Nu dricker vi mer efter och för egna pengar. Det hade man inte råd med tidigare med liksom reglerat och tungt. Det är inte bara unga män som dricker alltihop. Även pensionärer dricker
kvinnor
mer.
Kvinnor till och med?
Ja, jo, kvinnor. Liksom, det är mycket mer utspritt. Det är helt andra drycker. Det är liksom människor är intresserade av vad de dricker och inte bara att de dricker. Och hela den sortimentsförändringen, att vi liksom blir intresserade av vin och öl och spritsorter och sånt där. Det är klart att den nördigheten kan gå för långt, och då kan det behövas en och annan, kanske inte filifjonka, men en Andreas som får ett utbrott på. Den här kulturförändringen är ju just genom att vi jobbat med människor. Människor vill inte supa ner sig. Människor vill ha trevligt.
Nej, för alltså svensk alkoholpolitik har ju dominerats av två teorier. Det ena är att tillgängligheten Och konsumtionen har ett direkt samband. Det andra är att konsumtionen och skadeverkningarna har haft ett direkt samband. Ja. Varför massa filifjonker har kunnat säga så här att ha Systembolaget öppet 10 minuter till på tisdagar kommer det leda till 8,4% 8,4 fler mord om året. Och det är ju liksom en helt idiotisk samhällsvetenskaplig ansats.
Ja, och det där... Så där funkar inte världen. Nej, så där höll ju Svante Nykander och andra charlataner på. Och de satte ju siffror på det. Det var ju när vi gick med i EU så skulle vi liksom... Det var ju ett antal Estonia-katastrofer som då skulle ske varje år i dödlighet. Och det blev inte ens en eka.
Hörrni, vi är så överens om här så vi behöver inte fortsätta.
Det var roligt.
Ja, men det är jättekul. Vi är överens om allt.
Jag har hela böcker om det här.
Hörrni, vi skulle ju prata om att det går dåligt för Liberalerna också, men tiden börjar ta slut och det behöver vi inte prata om ens.
Nej, vi var inne på det med filifjonkerna.
Det värsta är väl att vi kommer att ha tid kommande fredagspoddar och kanske prata om att Liberalerna går lite knackigt också, tror jag. Så vi kanske kan lämna det. Och gå vidare.
Men det ska sägas, Joar Forssell har ju bejakat det här. Så Liberalerna numera är ju för den här typen av reformer och till och med driver dem. Han har liksom också varit ute och kritiserat de här remissvaren och sånt där. Så Folkpartiet är faktiskt rätt liberala här.
Men Peter, bara sista. Blir det verklighet där? För jag håller med dig, det här blir ju en jättebra grej. Det kommer bli verklighet i sommar alltså. Filifjonkerna kan inte göra något åt taket.
Ja, om inget oförutsett inträffar så träder det i kraft den 1 juli.
Gud vad
härligt. Ja, och det är ju ändå, jag menar så här, ska det vara så viktigt då? Ja, i alla fall 150 år så har politiker och byråkrater tyckt det var så viktigt att de har hållit det här förbudet vid liv, inklusive den senaste utredningen på 460 sidor som landade i att man kanske kan... Den obligatoriska öppettiden i köket kanske kunde minska med en timme. Det var liksom den takten.
Hörrni, vi går vidare. Och då konstaterar jag att det som vanligt har poddats i veckan. Kul va? I måndags drog vi igång veckan med en riktig opinionsgenomgång. Per Rosenkrantz och Johan Martinsson som mina go-to-personer när det gäller sådana mätningar var här. Många intressanta spaningar. Inte alla så trevliga för oss högersinnade, men ändå. I tisdags pratade vi USA versus Europa när det gäller både ekonomi och levnadsstandard och konstaterade att vi i Europa behöver karska upp oss lite. Vi behöver inte bara jämföra oss med självkörande tech-entreprenörer i Oakland. Jämför vi oss med dem kommer till korta, men vi kan ju jämföra oss med folk i Mississippi också, då går det bättre för oss. Stefan Fölster och Fredrik Eriksson har besökt dem. I onsdags hade jag Stefan Olsson, moderat riksdagsledamot, och Mike Winnerstig från FOI på besök. Mycket intressant, vi pratade världen efter det märkliga mötet i Davos. Jag har konstaterat att ingen faktiskt vet exakt vad det är man har kommit överens om Grönland. Det är fortfarande en öppen fråga. Och igår var det mycket, mycket intressant. Fredrik Sjöshult var på besök, krönikör på Expressen och författare till boken Advokatrötan. En bok jag varmt rekommenderar och jag rekommenderar förstås också den podden. Fredrik Sjöshult har ju under lång tid följt advokatkåren och sett oroande tecken därtill på just att en del advokater helt enkelt inte längre följer reglerna. Vilken blandning, vilken mix, Paulina. Där saknades varken vetebulle, grädde eller mandelmassa.
Ja.
Vilken könsfördelning också, va?
Ja. Precis, två Stefan men inga kvinnor.
Ja, här har någon...
ja, det är faktiskt fler Stefan än kvinnor. Ja.
Här har vi kvoterat. Ja. Hörrni, det är en skandal. Vi ska ägna om podd åt den snart, för övrigt varför det är så sned. Är någon som har hunnit lyssna?
Hur många män kommer att prata i den?
Ja, precis. Är någon som har hunnit lyssna?
Ja, jag hörde diskussionen mellan Stefan och Fredrik.
Tyckte du var intressant?
Ja, även om jag måste medge, det var föredömligt jobbat med tung materia. Jag hade lite för mycket bakgrundsljud för att riktigt kunna tillgodogöra mig allt, misstänker jag. Jag skyller på det.
Så det är en person som har lyssnat som inte riktigt förstod.
Nej, jag har lyssnat på opinionspodden, men du kanske får göra som... Vem var det som tog upp det här att när de spelar in nu filmer och serier för Netflix att de måste göra justeringar i manus för liksom upprepa saker flera gånger därför att tittarna sitter med telefonen samtidigt.
Så som någon ska bedra någon exempelvis så måste de liksom göra det fyra gånger för att de förstår att nu har någon...
Exakt. Ja.
Ska någon bli skjuten måste någon bli skjuten ordentligt.
Vad dämligt.
Vi går vidare. Rättelser har vi några. Ja, och som så ofta förr så är det frågesporten som är olycksbarnet och domaren själv som är syndabock. Det var ju det här att någon faktiskt svarade rätt på Lincoln Memorial. Det gällde då den här platsen där Forrest Gump och hans barndomskärlek Jenny träffades i filmen med samma namn. Då man kan se Washington Monument i bakgrunden. Men dammen är ju förstås närmast Lincoln Memorial. Och jag, alltså, när jag sa det, jag hade en elak tanke. Jag har ju själv varit där och insett att man har ju Lincoln Memorial alldeles bakom sig när man står framför den här dammen.
Jag har ju bott precis där när jag pluggade i Washington.
Har du bott vid Lincoln Memorial?
Nej, men jag bodde precis vid där.
Under hans arm då? Eller liksom. Fick du ingen studentrum eller
på,
nej,
på trappan.
Ta inte från mig det här nu.
Nej, okay. Så att jag, du har bott i USA, jättehäftigt.
Ja, precis. Och där kan man köpa Levi's 501 mycket billigare. Det är otroligt ballt.
Kan man köpa Nike Cortez också? Jag har hört att man har kommit dit redan.
Mm, precis.
Ja, men det var fel. Det avgjorde ingenting, för Peter vann ju så stort ändå.
Jag köpte en sån här iPod.
Vi tar gärna emot fler rättelser förstås. Nu ska vi vidare. Det är dags för mitt favoritmoment, det vi kallar svar direkt. Ett lättsamt och frejdigt, rent av lite folkligt moment, där vi under glada skratt och inte allt för stor seriositet undersöker hur duktiga mina kollegor är på sin primära uppgift och mission här i livet. Att tycka och göra det utan skyddsnät och livstycke. Jag presenterar några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. De svarar om de är för eller mot, eller om de säger ja eller nej. Och snabbare än Åsa Romson hinner brista ut i glädjetårar inför stoppad invandring ska det gå. För nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Mm-hmm. Mm.
Lite på dagens tema. Inför obligatoriska drogtester för riksdagsledamöter. Ja, detta föreslår samhällsdebattören Eddie Wallin på Aftonbladets debattsida. Han resonerar som så att piloter, läkare, poliser och undersköterskor ju inte får vara påverkade i tjänsten, medan en grupp som fattar beslut som påverkar hela landet inte omfattas av samma krav. Vad vill vi då? Obligatoriska drogtester för riksdagsledamöterna? Följ mot, hela svar direkt.
Mot.
Mot.
Mattias, ska du plädera för detta?
Ja, alltså vi ska inte ha en massa onödiga drogtester. För piloter och andra finns det av en anledning.
Ja, okej, okay, bra. Ta ett till. Bojkotta sommarens VM i USA. Ja, det tycker en del och har fått oväntat stöd i debatten, nämligen av tidigare FIFA-bossen Sepp Blatter. Han tycker i alla fall att fans och publik bör bojkotta genom att stanna hemma från USA. Han ger därmed sitt stöd till Mark Beat, jurist som tidigare sagt: det vi ser inrikes, marginalisering av politiska motståndare, övergrepp från immigrationsmyndigheterna med mera, uppmuntrar knappast supportrar att åka dit. Så tycker han och Sepp Blatter, hur tycker vi? Åk inte till USA och heja på Sverige om vi mot förmodan kommer gå dit. Håller ni med? Ja eller nej? Eller svar direkt?
Nej.
Ja.
Peter?
Jag tycker inte man ska bojkotta.
Nej, men Mattias, du är öppna för det alltså.
Jag tycker folk får bestämma det själva, men jag förstår olusten och känner den själv.
Mattias är team Blatter, vad säger du?
Det kan bli en Blatter-movie.
Ja, men Mattias...
Du ska åt USA heja.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Till Lincoln Memorial.
Precis. Vi tar en till. Vi kommer få konkurrens, för statsministern ska starta en podd. Det behövs fler goda samtal i politiken, skriver Moderaterna, och avslöjar därmed att de inte lyssnat tillräckligt på ledarredaktionen. De fortsätter. Podden Ring statsministern är ett sätt för vem som helst i hela Sverige att få direktkontakt med Sveriges statsminister. Att ställa frågor, komma med idéer och dela erfarenheter. Och för alla andra att lyssna på samtalet. Vad tycker vi om detta? Podden Ring statsministern. Är vi för, mot eller svar direkt?
För.
För. Jag är, ja.
För.
Peter, varför är det här bästa som skivat bröd?
Nej, det är det inte. Jag är väldigt nyfiken. Det kommer ju inte vara vem som helst.
Nej.
Jag skulle gärna veta så vilken förhandsgallring det har gjort.
Ja, det blir som Idol, att de tar de som är sämst och de som är bäst.
Kommer man plocka in en Filip Jonka som får ringa exempelvis?
Kanske.
Ja. Vad tror du, Peter?
Ja, alltså, ja, nej, det kommer bli mycket spännande. Alltså, vi kommer ta Stigbjörn Ljunggren som har sagt att när man liksom att lyssna på vanligt folk, det är som att stirra ner i en tom potatissäck. Det kan få bli något sånt.
man är mest spänd på allt som kommer att gå fel.
Ja.
Men vadå, det kommer inte vara live, antar jag. Eller?
Nej, men alltså, det är allt ifrån liksom att det kureras och så är det den tredje partimedlemmen, eller liksom att de faktiskt släpper igenom. Och, ja, alltså, det är ju det. Med, alltså,
Det är som spontana frågor på en pressträff.
Exakt. Jag har en fråga och en som är mer av en kommentar.
Hörrni, vi slutar där med veckans svar direkt och går vidare. För nu har det blivit dags för mitt favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ett lite småputtigt moment där vi avslutar en hetsig vecka i lite lugnare tempo. Eller vem försöker jag lura? Nu pumpar vi upp såväl adrenalin som odds. Nu är vi framme vid ljudmediets motsvarighet till full frontal nudity. Vi ska inför öppen ridå kolla vad ledarskribenterna faktiskt kan och de ämnen de precis tyckt om. Att tycka är ibland inte så lätt, det vet vi sedan förra momentet, men att veta kan vara än jävligare och nu ska vi utsätta ledarskribenterna för just det kravet. Ni där hemma i lurarna kan också vara med på detta tunga testosteron-event och går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Mattias och Peter, då är ni ju smartare än ledarskribent och då räknar vi bara dagarna innan ni sitter i burarna i Göteborgs TV och rycker i nödbromsen. Man svarar ju och säger sitt namn. Vill man chansen att läsa färdig frågan så får man det. Då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren slipper lyssna på Paulinas semmeltjat en hel vecka. Hur gick det senast? Peter utklassade trots att det var lite småfusk sådär. Men nu är Mattias tillbaka.
Fusk?
Nej, inte fusk. Det var ju jag. Jag syftade på mitt misstag där så att säga. Nu Mattias tillbaka.
Någon ska ju ta sista platsen.
Likt en Bengt Åke som har gjort sin säsong i Division 1 och legat och lurat. Det kan gå ju som helst. Är ni redo?
Ja.
Bengt Åke spelade i Bofors, va?
Ja, det gjorde han faktiskt. Men efter VM 87 så fick han nytt kontrakt med Washington Capitals. Hörrni, Liberalerna nämnde ju lite kort. Ska vi börja med några frågor bara som uppvärmning om dem? Ja, säger alla. Hörrni, när regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 fanns det 4 liberala ministrar med. De hette Lars Leijonborg, Jan Björklund och Nyamko Sabuni. Vad heter den fjärde?
Paulina. Erik Ullenhag.
Nej. Vad heter den fjärde liberala ministern som inte var Lars Leijonborg, Jan Björklund och Nyamko Sabuni?
Peter. Birgitta Olsson.
Nej. Det var två ungtuppar där. De blev ministrar båda två, men det var senare. Mattias, vill du...
Ja, du... Nej, fan. Det
var den mest folkpartistiska ministern av alla, nämligen Cecilia Malmström.
Ja, förstås.
Hörrni, när regeringen Kristersson tillträdde 2022 fanns det 5 liberala ministrar med. De heter Johan Persson, Romina Pourmokhtari, Mats Persson, Lotta Edholm och...
Peter?
Paulina
Branding.
Nej.
Paulina. Nej,
Nu halkar du av banan.
Paulina Brandberg.
Men förlåt. Jag tänkte, det var Paulina Neuding och Paulina Branding.
Ja. Jag tror alltid att man pratar om mig när jag hör hennes namn.
Mm. Första poäng till Paulina. Peter får chansen att revanschera på sig på den här väldigt svåra frågan. Vad heter partiet, alltså Liberalernas partisekreterare?
Paulina. Gula Nafci.
Nej,
hon har varit det tidigare. Men hon är inte med. Peter slår till.
Nej, alltså jag tror att det var väl han som slog. Jakob Olofsson.
Det var tidigare.
Du tänker på Olofsgård, han har avgått också.
Olofsgård, ja, det kan inte efternamn idag.
Det är ett svårt namn, vilket jag just illustrerar.
Ja, det är jättesvårt. Han heter Fredrik Brange. En liberal fråga till. Historiskt har partiet ofta haft svårt att behålla sina väljare. Men samtidigt är det väldigt många väljare som kan tänka sig att rösta på det i andra hand. Det har gjort att statsvetare gett partiet ett smeknamn efter en känd bytesplats på järnvägsnätet för järnvägsresenärer. Vilket då?
Och vad heter
bytesplats?
Ja, ni har hört det här. Att
Peter? Vadå, är det Krylbo?
Nej, det är det inte. Har ni aldrig hört det här?
Mattias,
du kan det. Verk fram det. Du har säkert bytt det själv också.
Ja.
Var brukar man byta järnväg någonstans?
Ja.
Eller? Namnet först.
Var byter man järnväg?
Ja, nej, jag kommer inte komma.
Paulina.
Ja. Paulina.
Hamburg.
Nej, man brukar prata om det som...
Mattias, är det Hallsberg?
Ja, partisystemets Hallsberg. Fick du en poäng där. Den verkte du verkligen fram.
Ja.
Hörrni, vi lämnar Liberalerna och konstaterar att Paulina och Mattias delar ledningen på en poäng. Vi har ju pratat vildar. Vi har 5 stycken sådana i riksdagen. Man behöver ju inte vara partilös bara för det. Tack vare våra vildar har vi ju fått fler partier representerade i riksdagen. Som exempelvis Ambition Sverige. Vem är detta partis första?
Paulina.
Ja, det där var fan jämnt skägg. Alltså, jag tror det var Mattias.
Ja, det är Elsa Widding.
Ja, det är rätt.
Elsa Widding. Och nu fick jag namnet rätt.
Representerar alltså Ambition Sverige. Ett annat nykomlingsparti är Enighetspartiet. Vad heter deras riksdagsledamot?
Paulina. Jamal El-Haj.
Gör det verkligen. Hörrni, Göran Tingvall blev 2010 ledamot för detta. Blev genom partiledarskap, medlemskap i detta parti. Deras första partiledamot efter att ha hoppat av Moderaterna. Alltså vilket parti gick Göran Tingvall med i 2010?
Paulina. SD.
Nej.
Vilken tystnad.
Mm. Nej, det var ju svårt. Det var Sveriges pensionärers intresseparti.
Ja!
I mars 1992 hoppade Nydemokraterna Lars Andersson och Sten Söderberg av och hamnade i detta numera ganska bortglömda parti. Vad heter det?
Oh.
Det här är överkurs, ska jag säga. Men kan det så är ni väldigt duktiga.
Jag kommer känna igen det.
Nej. Mattias, det här trodde jag du skulle möjligtvis kunna.
Ja, alltså det är ju...
Du kan ju tänka långt in i kufigheten.
Ja, de hoppar av Nydemokrati.
Var hamnar man då?
Ja.
De hamnar faktiskt i Svenska Liberala Partiet. Lett av en guldhandlare från Borås som heter Hedberg.
Nej, det hade jag missat.
Den här tar ni. Sverigedemokraterna fick 2001 sin första ledamot när denna moderat hoppar av.
Mattias
först.
Sten Andersson.
Så.
Han intygade många gånger på mitt kontor där jag jobbade att han skulle aldrig göra det.
Där ser man. Svenska Liberala Partiet, hade du hört talas om dem?
Nej.
Nej, men de fanns alltså ett tag. Slå upp Bengt Hedberg från Borås. Mm. Vi pratade lättgroggar. Givetvis ska vi ta vara på fredagskänslan och kolla vad ni kan om andra groggar eller alkoholhaltiga blandningar generellt. Jag nämner ingredienserna, ni nämner vad den kallas. Det är enkelt. Sprite. Limejuice. Absolut kurant.
Den var väldigt god.
Du ska svara namnet.
Men det är så här... Jag brukar inte veta.
Nej. Mm. Det var inte du som beställde dem.
Nej.
Du bara fick dem. Mm. Ingen som kommer ihåg detta?
Jag
är helt lost.
Det hedrar er att ni inte kan detta. Det heter Ragnar. Och vi trodde vi var så coola när vi stod där på Videgård 1998 och drack sån här skit. Men det här är ju samma tradition som sköna börjar snubbar med tryffelmajo. Fy fan alltså.
Fast jag blir... Ja, jag är en enkel själ. Alltså,
kan man beställa det här fortfarande? Om man beställer en Ragnar, får man den här nostalgi...
Vi återgår till
Ragnars fantasi.
Vi återgår till anständigheten.
Ju flera Ragnar han dricker, desto fullare han.
Goddag, det här är Ragnar. Han jobbar på kontor. Han fyller 33 i maj och han har 45 i skor.
Vi återgår till anständigheten. Jag säger olivspad, gin och torr vermut.
Mattias? Även dry martini.
Ja, fast det är inte... Olivspad gör ju den lite speciell.
Ja.
Peter? Dirty Martini.
Ja, såklart. Den här då... nu ska jag se om jag kan uttala det här. Cachaça, lime och rörsocker. Cachaça, lime och rörsocker.
Ja, det här vet
du. Har en gång tid,
är det en sån här mojito? Eller?
Ja. Nej, ingen mojito.
Ja, det är ju det man mår efteråt.
Ja, men jag tror ni har hört talas om den här drinken. Den var väldigt populär för ett antal år sedan.
Ja, jag brukar dricka den här. De få gånger jag drack dricka.
Caipirinha heter den.
Ja.
Mm-hmm. Lite bortglömd idag, men väldigt, väldigt god. En sista drinkfråga. Mai Tai finns det ju massor med recept om på, så det ska jag inte göra. Jag brukar göra med två sorters rom, men utan curaçao. Det där skiljer sig åt. Mai Tai är den kanske mest kända cocktailen inom denna subkultur, inspirerad av Söderhavet. Vad kallas denna kultur som också dessa cocktails fått namn efter? Den populariserades i USA på 50-talet.
Söderhavskultur.
Ja, polynesisk kultur. Finns till och med barer i Stockholm som har det här som tema.
Och...
Nej, det kanske var svårt. Det kallas tiki. Tiki-cocktails pratar man om. Väldigt trevliga tycker jag. Vi lämnade drinkarna. Konstaterar att Peter har 1 poäng, Paulina 2 poäng, Mattias leder på 3 poäng. Det är den 30 januari. För precis 81 år sedan inträffades världshistoriens värsta fartygskatastrof någonsin. Och den inte skedde i Östersjön. Trots att krävt nästan 10 000 liv. En sovjetisk ubåt torpederade ett tyst passagerarfartyg som förde flyende från Ostpreussen till Kiel. Vad heter fartyget som nu vilar på Östersjöns botten som alltså krävde nästan 10 000 liv?
Ja, det här...
Det här hade jag med, allmänbildning
det hade jag med i Neo en gång och skrev om, och då skickade Erik Lackoma ett mejl och rättade mig, för jag hade massa fel om saker och ting.
Peter.
Peter?
Heter det typ så här Kaiser Wilhelm?
Nej, det gjorde ni inte. Döpt efter en känd nazist. Den hette Wilhelm Gustloff. En annan av dagens jubilarer, det är Christian Bale. En av hans första roller var i en svensk, norsk, brittisk, sovjetisk samproduktion från 1987. Vad heter den?
Mattias. Mio min Mio.
Såklart.
Just det, han var med i den. Ja.
Mest minnesvärd från min Mio min Mio var Rita Kato, gestaltad av vem? En legendarisk skådespelare.
Det var länge sedan jag såg den.
Rita Kato. Vem kan det först? Mm. Halina, vem har en aura av Rita Kato?
Han har faktiskt det. För det är faktiskt ingen mindre än Christopher Lee, den stora vi pratar om. Christopher Lee, då tänker jag förstås på hans trollkars kollega Sir Ian McKellen. En av våra verkligt stora Shakespeare-tolkare. Han har spelat Hamlet, han har spelat Romeo, Macbeth, King Lear. Han har spelat alla. Men vad heter staden i West Midlands där Shakespeare föddes och som vi fortfarande förknippar som Mattias?
Paulina.
Mattias först.
Stratford-upon-Avon.
Stratford-upon-Avon, helt korrekt. Shakespeare, då tänker jag på en annan av giganterna, nämligen Cervantes, eller hur det talas. Han och Shakespeare dog faktiskt på samma datum. Ändå levde Shakespeare 11 dagar längre. Hur hänger det ihop? Han och Shakespeare dog samma datum, Shakespeare levde 11 dagar längre. Hur går det ihop?
Paulina. De hade olika kalendrar på den tiden.
Ja, så enkelt var det. Vi ska avsluta med några musikfrågor och konstatera att Mattias leder på 5 poäng.
Äntligen.
Paulina 3 poäng. Peter 1 poäng.
Ja, grattis Peter.
Fast nu är det ju så här att vi vet ju att Bruce Springsteen har ju redan tonsatt och författat en låt om Ice Offer i Minnesota. Så nu kommer några frågor om Bruce Springsteen. 2002 skrev ju Sveriges integrationsminister Mona Sahlin ett officiellt öppet brev till Springsteen inför en av hans konserter. Jag har några frågor specifikt om detta brev. Nu ska jag citera Sahlins brev. Det finns ju något, det är ju något visst med USA som inte är McDonald's eller Hollywood, utan som är New York, frihet, fantasi, kaxighet och olikhet, som är du, Bruce Springsteen, och som jag är som evigt tacksam över att vara del av. I bilen när jag vrålar till, ja vadå? Vad vrålar Sahlin till enligt egen uppgift i bilen?
Paulina. Born to run.
Nej.
Mattias. Born in the USA.
Nej. Helt rätt. Jag kan förstå att de frågar.
Born to run och Born in the USA.
Nej, jag scrollar också den här låten faktiskt.
The Braver.
Nej.
Peter.
Nej,
okej. Okay. The River.
Nej, det är det inte. Det är Glory Days. Ni vet, han träffar gamla kompisar från barndomen som liksom, tråkigt. Mer från Mona Sahlins brev, citat. Så kom du. Jeans, t-shirt och amerikanska flaggan och Born in the USA. Ett USA som jag inte trott fanns. Texter om ensamma bilfärder. Arbetarklassen och hungriga hjärtan. Sorgsna vandringar på Philadelphias gator. Född att springa och...
Paulina.
Ja, vadå?
Kåt att älska.
Ja, helt rätt.
Det här brevet var det här är tonaliteten och det var så publicerat på regeringens hemsida.
Ja, visst. Och du kunde
Kram Mona, tror jag att det avslutades dessutom. Det var en väldigt speciell tid
Kåt att älska var då. Vi tar en sista fråga. Jag antar att vi bara skänker den här till Paulina för du kan det där. Det avslutas med jag längtar redan utropstecken. Stora kramar från Mona Sahlin. Sen följer ett PS. Vad stod det där PS:et? Ni behöver inte citera exakt, men vad vill
Peter.
Hon lägga till? Peter?
Ja, men det är att hon säger något om att Springsteen och Göran Persson är lika gamla.
Helt rätt! PS. Visst är det svårt att tro att du och vår statsminister Göran Persson är lika gamla? DS.
Det där var ju väldigt intressant. Alltså. Ja. Någon hade en bild av vad det där skulle betyda, liksom.
Och så sitter vi här 24 år efteråt och minns. Och ni hade alltså 2 svar av 3 helt rätta. Det var bara Glory Days. Det är helt fantastiskt för att ha satt sig i minnet. Men det här innebär ju då att Mattias tog hem dagens tävling. Grattis Mattias!
Det är liksom, när ingen kan någonting, då vinner jag.
Men folk kunde ju massor med saker. Paulina kunde ju för fan kåt att älska.
Ja, det är jag imponerad av.
Jaha, Peter, det var vad jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Jag är inte nöjd med min insats i quizet, men...
Ja, men du satt ju ändå PS-et och sådär.
Ja.
Och det räddade mig.
Stort tack Peter Wemblad för att du var med idag.
Tack så hemskt mycket.
Stort tack Mattias Svensson för att du var med idag.
Ett nöje som alltid.
Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, Lisa Erenius är ansvarig utgivare. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.